Många barn har det svårt i jul och nyår med föräldrar som dricker mer alkohol än vanligt. Katastrof, sammanfattar Veronica Blomberg situationen. Hon jobbar på barnrättsorganisationen BUFF som är en förkortning för barn och ungdom med förälder, familjemedlem i fängelse.
Det många glömmer bort är att majoriteten av oss ser ju fram emot julen och många dagars ledighet och så vidare. Men de här barnen som lever där en eller båda föräldrarna lever till exempel i missbruk, så betyder det precis tvärtom. Väldigt många dagar ledighet som betyder väldigt många dagar drickande för deras föräldrar. Och det är en katastrof där barnen inte har någon tillflykt till skola eller fritids eller så. Många familjer ser också julen som en anledning att få dricka, att alkoholen ska serveras, och också där man inte har kontroll utan att man ser bara en möjlighet att få dricka som vuxen person. Så att jag tänker att det kan också vara så att många barn som kanske inte alltid annars resten av året lever i mycket alkohol och så får däremot de erfarenheten just kring jul och andra storhelger.
Hur blir det då för barnen?
Katastrof, tänker jag. Att det, dels så märker ju barn ett väldigt snabbt förändrat beteende hos en vuxen. Och de upplever ju mycket ur ett barnperspektiv då, att stora vuxna människor blir väldigt högljudda, det blir bråk. Och många barn känner ju också ett ansvar att ta hand om den vuxna personen som sakta men säkert tappar kontrollen och inte kan ta hand om sig själv. Och även skydda kanske en annan vuxen som blir utsatt för våld.
Finns det någon möjlighet för de här barnen att få hjälp?
Jag tänker att BRIS är ju en sån telefonlinje som alla barn och ungdomar kan ringa och nyttja, och för att i alla fall prata med en annan vuxen. Men sen mitt tips är ju att de här barnen som är utsatta, att försök innan jul tänka över en viktig person i ditt liv som du kan vända dig till om det blir så att det urartar hemma.
Men hur kan det vara så när man tänker att det ska vara en familjehögtid och det ska vara mysigt och man ska äta gott och träffa släkten och så?
Och så tänker ju många av oss, medan många vittnar om motsatsen. Och jag tror att mycket av det här går lite grann i mönster. Att de föräldrar som dricker mycket alkohol kring jul kanske också har själv varit uppväxt med att julen förknippas med alkohol. Sen tror inte jag att det är någon vuxen som medvetet vill utsätta sina barn. Men tyvärr så har ju alkoholen den effekten att man tappar kontrollen och får ett kraftigt förändrat beteende.
Hur påverkar det barn på lång sikt?
Ja, jag tänker att på lång sikt, jag tänker just de här minnena som man vill ens barn ska få med sig av jul, och kanske de minnena som man kanske själv inte fick uppleva eller de minnena som man har fått uppleva, så tänker jag att man vill ju såklart ge de minnena till sina egna barn. Men de minnena får de ju inte, och det är ju oftast misär, och det är ju det som är på lång sikt. Och vår erfarenhet är att många barn som har levt under den här formen av mycket alkohol kring jul, det blir att antingen så får man ett liknande beteende själv som vuxen eller totalt motsatsen.
Tar vi för enkelt på det, vi andra som inte dricker på julafton? Kan man göra något som medmänniska?
Jag tänker att vi ska prata om det. Jag tycker vi ska prata om det jättemycket, om den alkoholkonsumtion som vi vuxna väljer att ha. Och just det här, all reklam som finns kring alkohol, och det är mycket Systembolaget och det är väldigt mycket i media, sociala medier, om den alkohol. Så jag tycker att vi ska prata om det. Jag tycker inte alls vi ska prata om alkoholen så positivt som det faktiskt görs.
Går det verkligen att förhindra?
Att förhindra att det dricks, det tror jag är en omöjlig sak att göra. Men jag tror att vi absolut kan påverka genom att vi pratar om det. Att vi inte någonstans blundar för, utan att vi pratar om det vid fikabordet. Kanske att arbetsgivarna ska prata om det. Att vi alla har ett gemensamt ansvar över faktiskt våra barn som finns där ute.
Och du jobbar ju för en förening som heter BUFF. Vad är det för någonting?
Ja, BUFF, det står ju med 3F, BUFFF, och det står för barn, ungdomar som har en förälder eller familjemedlem i fängelse. Det vi gör då, det är ju att vi stöttar barn och ungdomar som just har en förälder eller en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Och de är också väldigt många som barn som är utsatta. Och det är också julen är också en sån högtid där det också märks väldigt tydligt att en eller båda föräldrarna är borta.
Vad gör ni för de här barnen?
Alla barn och ungdomar som kommer till oss gör det av egen fri vilja. De söker frivilligt stöd av oss och det är det de har gemensamt, att de har en förälder eller familjemedlem i fängelse. Sen ser ju ryggsäckarna väldigt olika ut. Så mycket av vårt arbete är ju kartläggning för att se vilket stöd just det här barnet behöver. Men det viktiga av allt är ju också att de här barnen får träffa varandra och finna gemenskap och se att de är långt ifrån ensamma.
Hur många barn rör det sig om i Norrbotten?
I Norrbotten så pratar man om på två olika saker. Man pratar om personer som är lagförda och bara det innebär att föräldrar som är dömda för någon form av brott. Det betyder inte att man behöver sitta av ett fängelsestraff. Men i Norrbotten så är det 4 500 barn som har en lagförd förälder. Det är väldigt, väldigt mycket. Och pratar man om de som sitter på anstalt, de barn som har en mamma eller pappa i fängelse, så är det nästan 1 300 i Norrbotten. Norrbotten har inga fängelsen, anstalter för vuxna personer som man kan tänka sig vara förälder. Utan de närmsta anstalterna för vuxna i Norrbotten, det är ju i Västerbotten. Så att man förstår ju att avstånden mellan, om man tänker en frihetsberövad förälder och barnet, det kan vara väldigt långt.
Man hör aldrig talas om de här barnen som har föräldrar i fängelse. Vad beror det på?
Skuld och skam och allmänhetens sätt att hantera de här barnen eller situationerna tror jag absolut är orsaken.
Vad kan vi göra åt det då?
Ja, det är samma sak där, för vi har ju en tendens att allting som är lite skam och skuld, det pratar vi inte om. Och det är på våra barns bekostnad skulle jag vilja påstå. Utan lyft upp det, prata om det. Jag tänker att vi ska inte skydda de vuxna som dricker för mycket. Vi ska inte gömma undan de barn som har vuxna omkring sig som har begått ett brott. Utan barnen ska få vara barn och det är vår skyldighet att vi står upp för dem.
Vad gör du för någonting för barnen?
Jag finns ju då här på utsidan för att stötta upp de här barnen och visa på att de är långt ifrån ensam. Men sen är min roll också att jag besöker alla anstalter och häkten i Norr- och Västerbotten för att möta föräldrar, för att prata just om de här sakerna med föräldrarna inne på anstalt.
Hur reagerar de när du kommer?
Första reaktionen är oftast att motstånd. De vill inte berätta för sina barn vars de är, för det är någonting vi tycker är väldigt viktiga, att barn är anhöriga och barn har rätt till information. Och det innebär också att barnen har rätt att veta vars den vuxna har tagit vägen. Så att det är ett av våra uppdrag att vi pratar med de föräldrarna vi träffar. De är inte alls på hugget, men sen när vi informerar dem om faktiskt vad som händer med deras barn om de inte får information, då brukar de ändå kunna mjukna upp lite i sitt motstånd och ja, de får någonting att tänka på i alla fall.
Och då berättar de för barnen?
Alltså det är ju vårt mål att de ska på sikt prata med sina barn om vars de är och ta ansvar för vad de har gjort. Sen behöver man inte gå in i detalj till barnen och säga exakt vad man har gjort. Men man kan säga att jag har gjort en dum sak. Och när man gör dumma saker som vuxen så är det, får man vara här. Jag vill vara med dig just nu, men jag får inte och jag kan inte. Men jag tänker på dig. För barn är också så att de tar på sig väldigt mycket ansvar. Och får de inte information så hittar de på egna sanningar som är långt mycket hemskare än faktiskt att en förälder sitter på anstalt.
Vad säger föräldrarna att de är någonstans då?
Ja, de hittar ju på allt möjligt. De är på semester, de är på jobb. Det är väl de vanligaste förklaringarna de ger till sina barn att de är. De är reser land och rike runt och de är på jobb. Men 2019 så har ju alla tillgång i stort sett till en telefon, så att det känns ju bara konstigt att man inte kan ringa från sitt jobb eller ringa från sin semester. Så barnen känner sig svikna för de förstår ju att de får levererat lögner. Och det här pratar vi väldigt mycket om, att först försvinner en vuxen och sen får de levererat en lögn. Vad genererar det i barnet? Och så pratar man och motiverar dem till att försöka själv vänja sig vid tanken att försöka närma sig sanningen. föräldrarna som sitter i fängelse, de har ofta ett väldigt stort motstånd och tycker inte att miljön är någonting för barn. Och det kan man ju tycka som vuxen. Men ur barnperspektivet så pratar vi att är det bästa för barnet, så tycker vi att då kan det vara absolut en poäng att låta barnet besöka sin förälder där den sitter. Om det är det bästa för barnet.
Om man ser ett barn fara illa som finns i ens närmiljö, ska man göra en orosanmälan då, tycker du?
Absolut. Utan att tveka så tycker jag att det är våran skyldighet som alltså medmänniska att göra det. Många drar ju sig för att göra det, och jag kan säga då att som privatperson har du ju rätt att vara anonym. Du behöver absolut inte uppge ditt namn, men du kan absolut uttrycka en stor oro för det barnet. Då har ju socialtjänsten skyldighet att utreda det. Och i bästa fall så visade det sig att oron inte var befogad. Och visade sig att den var det, då har du absolut hjälpt det här barnet.
Vad kan man göra om man skulle vilja stötta ert arbete?
Ja, vi har ju, om man tänker man vill stötta med pengar som går oavkortat då till våra stödsökande, då kan man absolut sätta in ett bidrag på vårt konto eller swisha. Men sen så behöver vi också utifrån alla kommuner som vi vistas i, kan vi behöva ideell hjälp i form av kanske någon som laga mat, eller att man bara är flera stycken vuxna och man ska kanske göra någon gemensam barnaktivitet.